Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Sijsjö.
Välkomna till Götepodd och dagens avsnitt som ska handla om hållbar stadsutveckling. En utopi har vi ställt frågan. Med mig idag så har jag Olga Stepanova som är doktor i humanekologi och verksam på RISE. Samt Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Ni ska vara hjärtligt välkomna båda två.
Tack så mycket.
RISE, kan du berätta vad det är för någonting? Kanske lite grann så att...
Ja, RISE står för Sweden Research Institute of Sweden. Mm. Så står det.
Så, och det är statligt?
Ja, det är statligt.
Mm. Göteborg är ju en stad som ständigt byggs till och byggs om. Många människor flyttar hit, många människor föds här. Så stan växer ju stadigt med mellan 1 och 1,5% har vi gjort i många år. Och då är frågan lite grann, hur kan vi göra en sån stad, kan man göra en stad hållbar överhuvudtaget, Olga? Vi börjar med den frågan.
Ja, det är en bra fråga. En million dollar question som man kan inte verkligen besvara kort. Men som vi alla vet så gäller ju Agenda 2030 som vi jobbar mot, såklart. Men,
det är... Och vad säger den då?
Ja, så att städer ska ju vara hållbara runt året 2030. Och då alla dimensioner, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet måste tas i anspråk på ett balanserat sätt, på något sätt. För att alla generationer som kommer efter oss kommer ha lika villkor och möjligheter som vi har nu. Så om man väldigt verkligen simplifierar definitionen.
2030, det låter fort det. Vad går det?
Ja, det är en fråga. Först när man planerade mot Agenda 2030 så var man hoppfull att saker och ting skulle gå fortare, såklart. Men det visade sig att det inte går utan komplexiteter och konflikter också mellan olika hållbarhetsben, så att säga. Så det är väldigt kort om tid och det är svårt att nå upp till alla målen som man har framför sig.
Henrik, du som stadsbyggnadsdirektör som ju är ytterst ansvarig inför politiken för det vi planerar i Göteborg. Vad gör du egentligen? Hur jobbar du på det här målet i Agenda 2030?
Mm. Nej, men det handlar ju mycket om egentligen, och kan vi tillfredsställa våra behov idag på ett sätt så att man i framtiden kan tillfredsställa sina behov. Det är ju liksom det som vi jobbar efter då. Om man ser man på målsättningen av 2030 så är ju de ganska tuffa och det känns som det gick ändå att komma överens om dem. Om man säger så, vi har ett miljö- och klimatprogram som pekar mot de här målen vi har i Agenda 2030. Däremot då så ser vi att åtgärderna för att nå målen är svåra att få till faktiskt då. För då tycker vi kanske inte riktigt att vi kan tillfredsställa våra behov med de åtgärderna som man ska besluta om.
Våra omedelbara behov idag som vi tycker att vi har.
Ja, jag tror det. Jag bedömer det. Liksom, för att då kanske man får till exempel då, minska bilåkande. Det är någonting vi behöver göra till exempel då, för att minska transportarbetet. Då. Och då kanske man tycker att man tillfredsställer dagens behov. Då. Men vi behöver göra det egentligen då, för att kunna tillfredsställa behoven framöver.
Men blir inte det jättebra med elbilar då? Då är det inga problem längre, eller?
Ja, det är ju bättre med elbilar, men det är fortfarande trafik och det är fortfarande trängsel och det är fortfarande partikelutsläpp då. Så att mer elbilar är inte heller lösningen. Men däremot då en elektrifierad bilflotta, absolut då. Men vi behöver fortfarande ett minskat trafikarbete för att nå målen då. Och det är det som är utmaningen.
Så i princip så jobbar du på att vi ska kunna äta kakan och ha den då?
Ja, men det är lite det som är utmaningen faktiskt. För det är de åtgärderna just som behövs för att nå de här målen. Det är det som vi tar fram underlag för beslut till då. För att man ska kunna nå de mål som man tagit beslut om. Och det är tuffa.
Så tuffa underlag till beslut. Ja. Så vi tar inte fram beslut då?
Nej, vi beslutar inte själva då. Utan det är våra politiker i stadsbyggnadsnämnden och i kommunfullmäktige då som står för besluten då. Mm. Lite grann beror på vilken nivå det är då. Ibland är det stadsbyggnadsnämnden som beslutar då. Är det mer övergripande beslut då som är styrande, så är det kommunfullmäktige som tar besluten.
Och de vill ge kakan till sina väljare för att äta nu kanske ibland då? Eller?
Ja, men jag tror det är det som är det svåra. Liksom här då, för att jag tror att man är helt överens om vart man vill nå någonstans. Då. Sen i politiken ligger just i hur man ska nå målen liksom, och vilka åtgärder man ska göra för att nå dit. Då. Och där har man lite olika syn, absolut.
Olga, hur jobbar du i RISE för att uppnå Agenda 2030?
Ja, inom RISE så har vi olika... Och såklart enheter som jobbar mot Agenda 2030, det är klart. Vi har olika empiriska fält där man verkar. Och just min enhet jobbar med lokal, regional omställning och stadsutveckling. Men det är olika empiriska fält som man då jobbar med. Till exempel transport och också innovation inom beslutsfattande processer och governance. Generellt. Innovationer i olika industriområden, så att säga. Så det är väldigt stort på RISE eftersom vi är mer än 3000 medarbetare som alla försöker nog jobba inom agenda eller mot målen inom Agenda 2030.
Framförallt med kunskapsutveckling då?
Kunskapsutveckling, det är också olika tekniska inriktningar som man tar fram olika lösningar som hjälper till.
Rent handgripligt sådär. Sånt
som. Ja. Fast min del, jag som forskare, som seniorforskare på min avdelning enhet, så min spets ligger inom beslutsanalys och konfliktanalys till exempel inom stadsplanering. Så det handlar om kunskapsanvändning, lärande och hur organisationer samverkar med varandra. Inom stadsutvecklingsprocesser.
Vi har ju sedan 1987 tror jag haft tre stycken hållbarhetsmål då. De ekologiska, de sociala och de ekonomiska. Vad innebär det i vårt dagliga arbete, Henrik? Till exempel, om vi säger, vad är ett ekonomiskt hållbarhetsmål? Är det inte en motsättning? Eller?
Ja, men, om man tittar på hållbarhetsmålen och de här tre dimensionerna var en för sig, liksom, så är de, tycker man att de är ganska självklara. Då. Till exempel att vi ska ha en exploateringsekonomi i balans inom 10 år. Så här, liksom, kan man acceptera.
Och vad är en exploateringsekonomi då?
Det är egentligen den ekonomin som är kopplad till när man bygger ut ett område. Då, så har man ju en ekonomi för vad det kostar att bygga ut allmän plats. Då, till exempel. Och då står ju staden för en viss del och sen vill vi även att exploatörerna ska stå för en viss del. Utanför exploateringsekonomin har vi också en generalplanekonomi kan man säga. Då, en ekonomi som är kopplad till investeringar som inte exploatörerna står för, som förvaltningar eller bolag står för. Framförallt förvaltningar. Och just exploateringsekonomin säger att den ska vara i balans på ungefär en 10-årsperiod då, plus minus noll. När det gäller den sociala hållbarheten, då har vi ju Jämlik stad som ett program i Göteborgs stad som man jobbar efter då. Nu är politiken väldigt fokuserad på segregationsmålet och att man ska minska eller ta bort segregationen i Göteborgs stad. Och vi har jobbat med jämlik och hållbar livsmiljö länge, liksom hur vi ska kunna åstadkomma det med hjälp av bland annat fysisk planering då. Att få jämlik tillgång till stadens resurser på olika sätt då. Förstärka svaga områden har det handlat mycket om då. Och när det gäller den ekologiska hållbarheten, då handlar det om allt ifrån att ha tillräckligt med grön yta i form av till exempel stadspark per person när vi planerar, att man ska ha tillgång till naturområden, att vi ska skydda vissa naturområden helt och hållet då. Vi har ju Lärjedalens naturreservat som vi har gått fram med och ligger bordlagt just nu i nämnden, men vi har föreslagit, vi har på politikens uppdrag såklart då, vi har andra reservat som vi också har bildat då, Billdals skärgård och så vidare då, för skydd skydda natur då. Och vi har de här gröna kilarna in i Göteborgs stad som är viktiga för att man ska kunna få ett liv både in i staden och utanför staden och djur och natur ska kunna förflytta sig längs med gröna kilarna då. Så det är de tre dimensionerna för sig då. Så oftast har vi haft svårt att tänka på alla tre dimensionerna på en gång, måste jag säga.
De kanske står lite i konflikt med varandra också.
Ja, absolut. Det gör de ju.
Vad säger du, Olja?
Mm. Ja, jag har forskat om precis konflikter mellan olika hållbarhetsmålen till exempel. Och en sak är säker att det är väldigt svårt att undvika konflikter. Det är klart att inom stadsutveckling så kommer upp konflikter som en naturlig del av stadsutveckling. Såklart, det finns många intressenter med olika mål och intressen. Men just den problematiken att det finns målkonflikter mellan olika hållbarhetsmålen, det gör saker ännu mer komplicerat, skulle jag säga. Att det är också olika nämnder och organisationer och aktörer som också driver sin verksamhet mot särskilda mål. Och det är sällan man kan veva samman alla tre dimensioner. Och det, som jag ser det, presenterar ett av de största problemen egentligen när man ska ha ett politiskt beslut om någonting.
Så den här lite gulliga bilden med tre trianglar som liksom går in i varandra, så det finns en harmonisk yta i mitten där allting är uppfyllt, den finns inte egentligen.
Det är väldigt svårt att åstadkomma, visar det sig, också inom forskningen och inom praktiken. Jag tror att varje tjänstemän som jobbar med stadsutvecklingen känner igen sig den bilden, att det är väldigt svårt att ha en balans mellan alla tre dimensionerna. Och då kommer det också upp till politiken, hur politisk vilja ser på den här balansen. Vilka aspekter av vilka hållbarhetsmål kommer prioriteras? Så det blir en prioriteringsfråga som också kopplat till politisk diskussion och politisk vision i vissa partier, som gör det ännu svårare att argumentera mot eller emot.
Men det var ingen som trodde att det var lätt, men det är alltså väldigt svårt. Jag tänker på, du sa det här med 10-årsmål för en ekonomi i balans i exploateringen, det vill säga utvecklandet av staden på stadens mark. Men staden ska ju stå i 100 år eller 400. Är inte 10 år en väldigt kort tid då för att hamna i balans?
Ja, det kan man tycka. Liksom speciellt med tanke på att de flesta stadsutvecklingsprojekt och omdaningar vi har tar flera decennier faktiskt då. Så att, men det, man vill också liksom målsätta en överblicksbar period, bedömer jag. Liksom då. Så därför är det många som tycker att 10 år är också väldigt lång tid. Liksom här då. Så att det är ändå, jag tror det man har kunnat enats om. Då. Men jag tror när man tittar på de här tre dimensionerna då, ekonomi och ekologi och social hållbarhet då, så har vi även då tidsaspekten som du är inne på, och jag känner ju också att vi i vissa perioder inom samma projekt eller samma omdaningsområde, som till exempel Älvstaden kan man ta som ett exempel, där var vi ju när man gjorde Vision Älvstaden väldigt överens om hur den visionen skulle se ut då, och där tittar man väldigt mycket på ekologi. Man tittar väldigt mycket på social hållbarhet. Men jag tror inte i Vision Älvstaden du kan läsa någon, det står inte ekonomi någonstans faktiskt då.
Men det gör det inte. Nej. Det gör det inte. Men sen blev det ju så att man skulle bygga ett stort antal billiga bostäder så att även människor med små omständigheter skulle kunna bo i Älvstaden. Älvstaden är ju för övrigt de centrala delarna av Göteborg runt älven på båda sidor. Det vill säga den utvecklade och den ännu inte utvecklade staden. Mm. Men den skett på sig den, ja. Den kom bort sig.
Ja, men jag
tror,
den
ambitionen.
Ja, alltså nu när man har kommit längre fram i tid, om man säger så här då, så har man ju sett att det har börjat kosta, och det kostar att stadsutveckla här. Vi ligger lågt, vi har förorenade områden och de kostar att stadsutveckla och omdana, liksom all kajförstärkning och högvattenskydd för att få bygga. Och då blev det, det har blivit en fokus på ekonomi som har varit väldigt hård. Så jag skulle säga att att det, från att man tittar på ekologi och social hållbarhet, så har det blivit total fokus på ekonomi ett tag då. Så att då blir det en ekonomisk åtgärdsplan i Älvstaden. Man tittade på liksom, hur ska man göra för att balansera upp Älvstaden. Då pratar man inte så mycket om sociala hållbarhet längre då. När man hade uppe till exempel att bygga billigare lägenheter i Masthuggskajerna, men då slapp ju till exempel framtiden att göra det då.
Det är nästan inte ekonomisk hållbarhet vi pratar om där, utan det är korta ekonomier vi pratar om där liksom. Det ska gå ihop sig på kort sikt. Alltså vi som jobbar med planering, så tycker att 10 år är ju kort sikt. Va? Ni andra tänker 3 veckor, vi tänker 10 år. Så funkar det ju. Men om vi tar de här liksom begreppen, till exempel social hållbarhet, vad är det egentligen, Olga? Och varför ska vi fokusera på det?
Social hållbarhet, det är ett omstritt begrepp kan man säga. Det finns inte någon grundläggande definition som alla kan gå efter egentligen, varken i forskningen eller i praktiken. Och det är det som gör det begreppet väldigt svårt att förvandla från vision till egentligen verkstad till praktik. Eftersom det finns en massa olika tolkningar beroende på vilken sektor som använder begreppet. Så det blir en sån signifier, som en tom kartong nästan, som fylls med olika innehåll beroende på vem som tolkar begreppet. Och det finns till exempel såna hårda begrepp inom social hållbarhet som kan mätas, som till exempel inkomst och andra saker som hälsa, tillstånd som kan mätas i siffror så att säga. Men sen finns det också såna soft sidor till begreppet, som välmående, happiness, till exempel sense of place. Nu vet jag inte vad det är, ja, men, hur det är,
men,
på svenska.
Ja, men det vill säga att man identitet,
identitet,
att man
tillhörighet,
trivs och är stolt över sin stad.
Ja, så. Kanske så. Så sådana saker som inte går riktigt att mäta, eller känsla av trygghet till exempel, som också är ingår i begreppet social hållbarhet. Så när olika aktörer och politiker tolkar social hållbarhet, så tolkas det på olika sätt. Och det inte finns någonting man kan stå på som en grund. Och det gör att det blir extra svårt att se ifall man uppnått social hållbarhet, på vilket sätt, för vem, för vilka grupper. Och det är också dra med sig konflikter mellan olika sociala grupper. De som till exempel är exkluderade och marginaliserade mot social hållbarhet för andra grupper som har det lite bättre ekonomiskt till exempel.
Så det är hur ska också man, en konflikt i sig,
i
social
sig.
Hållbarhet.
Ja. Ja, så det inbegriper interna konflikter också. Men ändå, eftersom social hållbarhet inte varit på agendan inom stadsutveckling under ganska lång tid. Nu kommer det liksom fram i forskningen och i praktiken också, som till exempel i det exemplet vi tog upp just nu, Älvstaden. Så den var ju ledande konceptet eller begreppet inom vision Älvstaden. Och man ville ju showcasea att det går att bygga en social hållbar stadsdel från grunden, från början. Men vad hände sen? Så det är en annan historia. Men det började 2011 med att man skulle bygga
höga ambitioner som delvis kom på skam.
Ja. Så det är så att det är jätteviktigt såklart, men det är väldigt svårt samtidigt, eftersom ingen egentligen vet och kan komma överens om vad
social hållbarhet är.
Är en
tom låda som man kan lägga lite vad man vill i. Men om jag ska ta, Henrik, om jag ska ta din korta hisspitch. Självklart ska vi gå i trappen, men vi tar en hisspitch ändå. På vad social hållbarhet är i ditt arbete.
Ja, men i mitt arbete, man ska förenkla det väldigt mycket som du säger då. Så handlar det om att egentligen för de som har sämst levnadsvillkor skapa bättre levnadsvillkor, skapa bättre tillgång till stadens resurser, förlänga livslängden, man ska få det tryggare på den plats man är. Så det handlar mycket om att stärka de områdena som vi ser som ja, utsatta och särskilt utsatta egentligen, och som polisen definierar som det.
De som har ett underskott på social hållbarhet.
Ja, det är framförallt där vi lägger mycket kraft och tid på det då. När det gäller, och där tror jag alla är överens också om hur det ska gå till liksom, genom att man för in andra typer av upplåtelseformer, andra typer av boende då. Vi löser ju inte allt med fysisk planering långt ifrån, utan det handlar mycket om hur man driftar områden också, vilket ja, nuarbete som vi säger då, man gör också vad våra bostadsbolag gör då som framtiden, vad man gör från stadsfastigheten när man driftar områdena, vad man gör från idrott och föreningarna då som driftar de platserna som finns då, men också när vi bygger nytt och vad vi tillför för någonting då. Och då gäller det ofta att tillföra det vi inte har förut då, så att man får de som trivs bra i de här områdena ska kunna bo kvar och göra bostadskarriär här. Vi ska få nya, starkare familjer som flyttar in till områdena, och vi ska få då ja, personer då som ställer krav på skola och annat då, så det blir en god spiral de här områdena då.
Ja, men det är intressant det här med mätbarheten. Vi tenderar kanske att premiera ekologisk hållbarhet för att det är så mätbart och bra. Men social hållbarhet, om ekologisk hållbarhet handlar om hur vi använder våra naturresurser och hur vi förbrukar eller överförbrukar dem. Social hållbarhet handlar ju om hur vi förbrukar människor eller inte kanske, i viss mån. Va? Att skapa bra livsmiljöer eller dåliga för människor. Och det är ju såklart inte mätbart. Och i Sverige som är ett land där vi är ingenjörer, ursäkta Henrik som är ingenjör, men så blir det jobbigt när man inte får in ditt Excel-ark helt enkelt. Va?
Det är jobbigt. Ja. Jag gillar Excel så, men klart jag förstår också att allt inte kan fås in där. Så är det ju, absolut.
Nej, och det gör ju att vi måste jobba med de här sakerna, eller hur, Olga, som vi inte riktigt kan mäta också.
Det är soft saker som inte riktigt går att mäta. Och det gör också att det blir extra svårt, eftersom när man pratar soft aspekter av social hållbarhet, liksom trivsel eller känsla av trygghet. Så för en person kan det vara en sak som gör att den känner sig trygg. För en annan måste finnas en rad andra aspekter som då kommer leda dem till samma nivå av upplevelse. Så det är så pass individuellt att det inte går att boxa in i en Excel-ark såklart. Men att vara medvetna om just dessa svårigheter med social hållbarhet gör oss klokare, tycker jag, som stadsplanerare och de som jobbar med stadsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor, tycker jag. Eftersom förut så ser vi inom forskningen att det finns en tendens att simplifiera, förenkla social hållbarhet just för att göra den liksom boxbar, att den ska ju rymmas någonstans. Det går att mäta. Det är också viktigt att mäta såklart. Men det finns också en hel del andra saker som måste in. Och forskningen just nu är på uppgången om just social hållbarhetsaspekter. Och det har den inte varit för 10 år sedan. Men nu är det ganska hett.
Nu börjar man vakna till för detta. Ja.
Ja, men det finns fortfarande inte tillräckligt med kunskaper och forskning kring just soft aspekter av social hållbarhet. Så det kräver mer av både praktiker och forskare.
Mm. Ja, och ofta när det gäller just social hållbarhet så det är ju en komplex fråga då jämfört med andra komplicerade frågor. För de komplicerade frågorna så vet vi ofta resultatet av de åtgärderna vi gör då. Men komplexa frågor, då gör vi ju insatser där vi inte riktigt ser vilka resultat vi får då. Men vi såg ju liksom när vi höll på i de, jag menar, särskilt utsatta områdena att där som var komplexa, att vi också fick vara medvetna om att vi gjorde insatser som vi inte ibland visste vilken effekt det skulle få. Men vi ville gärna göra insatser, för vi kunde också gärna sitta och prata om just vad den här tomma lådan skulle fyllas med. Så att det blev lätt så att vi hellre pratade än att göra saker. Liksom. Så att de sista åren har vi varit inriktade mer på att göra och sen mäta. Liksom. Och nu har vi en uppföljning av jämlikhet eller jämlikhetsrapporten då, som görs här kontinuerligt. Och nu går det tyvärr åt fel håll, men vi kan ändå se på något sätt då, om, ja, effekter av dem. Åtgärder som görs då. Men om det är ny forskning som kommer fram, det är vi såklart intresserade att ta del av. Liksom, med någonting som vi har missat där då i vår lite mer actioninriktade planering då, som vi har då. Både när det gäller planering och drift då.
Men om vi växlar över till den ekonomiska dimensionen lite grann, för det är ju intressant det där, för ekonomi, det är ju egentligen samma ord som ekologi. Det är bara att man har satt en liknande grekisk ändelse på ordet. Eko, som är oikos, huset, hushållning alltså, betyder det. Men den ekonomi, den korta ekonomin vi ser idag, det är väl inte hushållning direkt. Man kan säga att det är ganska mycket som vi gör som kanske inte är långsiktigt. Och vi sitter här i ett stort hus som vi nu ska tomställa om ett tag. Men som redan är halvtomt. Liksom. Så vi bygger kanske ekologiskt hållbara hus som vi sedan inte använder på rätt sätt. Och vi transportsektorn är ju en annan sån fråga. Kör vi tomma lastbilar, spelar det en roll hur bra de var? Liksom. Och sånt. Så det är ju det är samhället i stort som också på något vis måste reformeras om vi ska komma rätt. Vi överanvänder vårt jordklot för att vi har råd att göra det. För att det inte finns. Vad säger du när du hör det här, Olja?
Mm. Ja, som humanekolog, vi är ganska kritiska mot världsordningen som den ser ut just nu, kan man säga, inom just humanekologi. Och det ständiga tillväxten, den kraven av att allt måste växa oändligt. Det är humanekologer väldigt kritiska mot egentligen. Så det, jag håller med att... Ja, man måste nog tänka mer om cirkularitet, och det finns många nya innovationer som riktas mot just cirkularitet, till exempel i resursanvändningen och också cirkulära ekonomier. Det finns många nya försök att utveckla nya lösningar i den.
Och vad är en cirkulär ekonomi i din värld?
Ja, till exempel återanvändning.
Att saker och ting ska inte kastas utan gå tillbaka in till användningen, ja, på något vis.
Ja, så mycket det går.
Men när vi bygger staden i Göteborg, Henrik, är vi cirkulära då?
Ja, alltså när det gäller liksom nya byggnader som uppförs, så ska jag inte visa krav på återbrukat material, så kan vi inte göra. Vi kan däremot inspirera till det, och det gör vi. Jag tycker att väldigt många byggare också är duktiga på att faktiskt ställa någon krav på sig själva idag. När det gäller däremot då var vi bygger någonstans, så tycker jag ändå att vi har en politisk inriktning att bygga inifrån och ut. Det är framförallt innerstad, mellanstad. Däremot har vi ett arv avseende en ABC-planering där vi har förutsättningar som gör att vi har utskjutna stadsdelar liksom, som är längre ut och som skapar ett transportbehov då, som måste handla om. Men jag tycker vi i det som kommer till, då måste vi se till att det blir mer hållbart avseende både den ekologiska dimensionen, sociala dimensionen och ekonomiska dimensionen då, för att kunna så vi kan både skapa goda förutsättningar för oss och för de framtida göteborgarna, absolut.
Och en ABC-planering, vad är det då?
Ja, det var ju egentligen då när man tänkte sig att staden skulle utformas så att man bodde på ett ställe och man jobbade på ett ställe och man hade centrum på ett annat ställe då. Det är därför vi har, till exempel Angered var ju ett sånt ställe och där skulle man bo. Sen fixar man en bro till över älven till Volvo, där skulle man jobba bland annat borta i det området. Och sen kunde man handla då, kanske inte i centrum utan i andra områden man kunde nå med bil då, som Backaplan eller så.
Men den här ABC-staden, den krävde liksom bilen då för att fungera?
Ja, den krävde bilen och den krävde förflyttning förflyttning av människor på ett ganska storskaligt sätt, liksom klockan 7.30 och klockan 16.30. Och nu försöker vi, alltså man säger man ska ha en 15 minuters stad, är populärt så här, men det är ganska svårt att åstadkomma i Göteborg överallt, men på vissa ställen absolut kan man skapa en sån blandstad och skapa förutsättningar för det. Det betyder ju inte att alla ska vara fast i sitt område bara för det, men det är väldigt svårt att skapa en blandstad till exempel i, ja, men i Hammarkullen eller i Hjällbo.
Och 15 minuters staden, vad är det då?
Ja, vad är det? Ja, men det är ju liksom egentligen när man når alla stadens nyttigheter inom 15 minuter, att man ska kunna ta sig till både sin frisör eller sitt ställe där man handlar mat eller sin arbetsplats eller till skola och sitt hem då på 15 minuter. Men att man också såklart då ska kunna ha lite längre till andra, om man nu vill till en sån här kulturinstitution till opera, som operan, stadens opera, man får ta sig lite längre.
Vi får göra göteborgarna besvikna här. Det är inte med bil man menar med 15 minuter staden.
Nej, det är faktiskt inte.
Det är viktigt.
Det är cykel, kollektivtrafik. Ja. Så att där fick ni vara glada en liten stund, men så är det.
Mm. Nej, men med hållbara transportmedel, liksom. Ja. Till fots till exempel, först och främst. Cykel, och sen kanske elektriska mopeder eller e-cyklar, men inte bilar.
Nej, och det är också därför det blir viktigt att bygga staden inifrån och ut, för att man ska kunna förflytta sig utan att använda bilen som vi har byggt för i 50 år kanske eller mer i Göteborg. Så det är en jättestor omställning, och den kostar ju pengar också. Och den här infrastrukturen vi har det lagt stora summa pengar. Så det är ju också ett dilemma, eller hur?
Ja, där måste vi också vara kloka i vad vi gör då. För exempel när vi, om vi nu satsar i områden som ja, men i nordost till exempel då, eller i Biskopsgården, så det är ett område som är byggt utifrån en trafikseparerad struktur med ganska god bilkapacitet. Där skulle vi gärna kanske vilja ha plankorsningar och en mer stadsmässig karaktär då med byggnader ganska nära gatan. Men det är svårt att bygga bort allt det där. Liksom. Det kommer vi inte att ha råd med, för att alla de här satsningarna kostar oss mer. Det är mer en minuspost då, liksom rent exploateringsmässigt då, men en pluspost på sikt då, som vi ser. Så att allt sån struktur går inte att bygga bort eller då. Och när man gör det måste man också kunna erbjuda annat då, som bra kollektivtrafik till exempel då. Så att man tar det istället för bilen.
Och hur mycket jobbar du med stadsutveckling? Är det här väldigt bekanta frågor för dig, eller är det lite...
Nej, generellt, eftersom jag jobbar ju med governance och beslutsfattande processer. Så det är klart att vissa case kommer upp på tapeten i alla fall. Och så har vi också olika forskningsprojekt som till exempel tittar på utvecklingen i Tynnered, i Röda Sten och andra områden som också Gårdsten, Gårdstensmodellen som staden försöker att implementera, ja, i andra områden till exempel. Så det är därför det låter ganska bekant för mig också.
Och vad är Gårdstensmodellen då?
Gårdstensmodellen, så ja, där man försökte med hjälp av Framtiden AB.
Som att, är det kommunala bostadsbolaget i Göteborg.
Kommunala bostadsbolaget, att höja trivselfaktorn till exempel och upplevda tryggheten i området. Så de gjorde vissa åtgärder inom sin management, liksom hur man hanterar sin bostadsbestånd. Och det verkar ha lyckats, det de föreslog. Jag ska inte gå in på detaljer eftersom jag inte kan dem jättebra, men mina kollegor kan. Och så anses Gårdstensmodellen funka ganska väl. Så nu försöker den återskapas på andra ställen, till exempel i Tynnered och i Bergsjön. Så det är pågående processer. Det finns ingen liksom slut på den processen, utan det pågår och staden lär sig på vägen. Vad är det som funkar, vad är det som inte fungerar och varför och så.
Mm. Och det tog ungefär 20 år att åstadkomma liksom då, med den här mer intensiva förvaltningen med ganska extensivt antal trygghetsvärdar. Plus att man släppte in andra aktörer då som har byggt. Så vi planerar ju också för fler bostäder där då, och andra typer av bostäder. Och där har man ju hållit i. Nu har man väl bara, kanske bara en trygghetsvärd kvar då. Liksom så att man har ju byggt upp en stor trygghet också, engagerat boende. Så att boende har varit i styrelsen, sitter fortfarande i styrelsen för Gårdstensbostäder. Så att det har varit ett sätt att göra, både skapa en förvaltning och en planering som har gjort att man har tagit området från ett särskilt utsatt till ett utsatt område.
Och det här som du pratar om igen med särskilt utsatt och utsatt område, vad är det? Vem säger det då?
Ja, det är polisen. Det är polisens definition av områdena och hur den sociala tryggheten och brottsligheten egentligen ser ut i ett område. Då.
Just det, för det är deras
risker jobb för brottslighet.
Att stävja detta.
Ja, så att, precis.
Ja, det kommer tillbaka liksom till mätbarheten av social hållbarhetens aspekter. Och det är någonting som går att mäta liksom brottslighetsnivå.
Om ni var judar för en vecka, vad skulle ni ändra på i det vi har att jobba med idag, Henrik? Du börjar.
Ja, på ändra på det vi har att göra. Om man var judar, men då kan man flytta runt lite schackpjäser och så här, va? För då tror jag, då hade jag nog förtätat stan, bara tryckt ihop schackpjäserna så där.
Just
mot
det,
centrum då.
Bara först ihop det hela.
Ja, jag tror jag hade lagt några trafikledare utanför också, bara dratt dem som blodkärl, bara smält dem utanför så här. Så att man har fått lite större täthet i staden. Sen har det liksom tryckt ner lite fingrar här så att man hade fått lite grönyta och så också. Men då hade jag förtätat staden mer så att man skulle kunna gå genom kvarter efter kvarter. Liksom, uppleva parker, uppleva älvrummet och så här på vissa platser. Då. Men kanske inte stanna vid en trafikled plötsligt eller så. Liksom det, så att gud för mycket så har jag fixat det.
Ja, men härligt. Ja. Vad hade du gjort då?
Ja, det är en bra fråga. Så först så är jag proponent av 15 minuters staden. Tycker det är ett bra koncept. Och fast det är inget nytt. Det har ju funnits i hur många år som helst egentligen. Så upplever att just nu i Göteborg så är det långt till public service i olika stadsdelar. Och även i det område där jag personligen bor så finns det bara ett litet livsbutik som känns att det är bara den. Annars så behöver man ta sig någon annanstans. Det tar mer än 15 minuter och då tar man bil kanske om man ska veckohandla så. Så det är första att ha små centrum tätare kanske. Men också om man pratar utifrån min specialitet, liksom beslutsfattande processer och politik. Så jag känner att i Göteborg vi hade behövt mer politisk vilja och policies som skulle liksom nudga olika aktörer att förändra sina sätt till exempel. Så det finns ju visioner och jämlik stad finns där och transportprogram finns också. Men policies som också krävs för att styra aktörerna mot det beteendet man önskar, de finns inte alltid. Så det är fortfarande en glapp från vision till verkstad. Och de instrumenten som jag ser skulle kunna hjälpa till att nudga i rätt riktning, så de måste ju utvecklas. Och där måste finnas en politisk vilja och enighet kring att vi verkligen vill åstadkomma dessa mål. Vi vill uppnå dem, eftersom det är inte så många år kvar till 2030. Även om man kanske pushar på den deadlinen till 2040 som vissa städer har redan nu gjort. Men just politisk vilja och policyinstrument skulle jag önska mig.
Men då måste man ändå ta beslut om de här åtgärderna. Men om du är Gud såklart så hade du fixat det.
Men, ja,
men det är just de åtgärderna som vi måste ta beslut om för att nå målsättningarna. Det är egentligen det du säger med policyinstrumenten, de här delarna.
Mm.
Att man ska kunna komma dit någonstans. För målsättningarna är ju alla överens om.
Ja, det är så. Det stämmer verkligen eftersom jag har ju forskat på sådana olika konflikter och det visar sig att i vissa fall, till exempel Frihamnen, så alla var överens om visionen. Det fanns inga konflikter kring vart vi ska, vad är det vi vill åstadkomma. Men det fanns olika uppfattningar om hur vi ska ta oss dit. Olika vägar, olika sätt, olika prioriteringar, också beroende på kanske politisk ställning och så. Så det är där, och om man inte kan enas om huret, då blir det svårare att nå målen, även om man är överens om målen. Och det är också en sån sak. Om vi har såna mål som social hållbarhet som är ganska vaga ändå, så det är lättare för oss att enas kring någonting som inte är definierat hårt, liksom hugget i sten. Det är också en fördel i såna här begreppen som inte är hårt definierade. De tillåter en sån flexibilitet att fler aktörer kan enas kring det och vara överens att ja, det är dit vi ska. Men liksom vägar dit, det är där spänningar och motsättningar börjar. Och där kan policies hjälpa till att nudga.
Du sa att du jobbar med innovation i beslutsfattande processer. Är det någonting där som du kan hjälpa oss med liksom, för att skickliggöra politiken på ett bättre sätt då?
Jag tycker att kunskaper finns kring hur man kan hjälpa till sådana processer att uppnå sina mål. Det är så att tjänstemän ofta upplever att de sitter i sina egna liksom, processer. Och de behöver kanske möjlighet att stanna upp och reflektera lite, zooma ut och se hur det ser ut. Vad är det egentligen vi inte är överens om? Är det målet? Är det en nulägesbild som vi inte är överens om? Eller är det hur vi ska uppnå målet? Så det är sådana enkla saker som gör att man kanske kan reflektera och inom sin organisation förändra. Så det kan vi hjälpa till med.
Men om jag ska sammanfatta det här så sa ni tillsammans där att vi ska ha en tätare stad med mycket grönska. Och vi ska ha, sa du Olga, vi ska ha nyttor i närheten. Vi ska ha små centrumbildningar. Vi ska ha, alltså alla ska ha en god och jämlik tillgång till stadens nyttor. Det ska vara nära till kollektivtrafik, det ska vara nära till handel, till vård, till skola och allt det här. Det var egentligen vad ni sa, att när ni hade varit gud i en vecka var så var det klart då. Mm.
Sen tror jag också liksom att det som driver oss i utvecklingen, det är ju också att vi har etableringar här. Liksom folk som vill utveckla Göteborg liksom, och vill skapa arbetstillfällen här. Det tror jag är en drivkraft också för att Göteborg kan utveckla och ställa om industrin som vi har gjort flera gånger.
Ja, men det måste vi också veta i den här lite självspäkande Göteborgs feelingen att det har gått bra för Göteborg i många årtionden nu, ekonomiskt. Sen måste vi se till att det går bra på de andra sätten också. Jag tycker vi avslutar där. Eller ska ni säga en kort sista? Vad är din korta sista?
Att uppnå hållbarheten till år 2030 är svårt. Så det är bra att vi är medvetna om komplexiteter och svårigheter på vägen dit. Men det är också bra att vi har mer kunskap än vi hade för 10 år sedan. Så jag är hoppfull att den kunskapen som finns inom akademin kan integreras i praktik. Och vi kan verkligen hitta sätt att komma från vision till verkstad.
Henrik. Nej, men jag tycker vi måste försöka tänka på de tre dimensionerna i våra beslutsunderlag då. Och sen kan vi också fundera på liksom, om det vi gör då tillfredsställer framtidens invånares behov då. Och sen kan vi också fundera på om de beslut vi tar, hur de tillfredsställer våra behov och hur våra behov egentligen ser ut. Liksom. Är de skapade eller inte? För att vi ibland måste vi kanske ge lite avkall på lite mer för att nå för att kunna tillfredsställa de framtida behoven.
Ja, men då tackar jag så hemskt mycket, Olga och Henrik, för det här superintressanta samtalet.
Tack Björn.
Tackar.
Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Bergermark Rintala och Peter Vanding. Samt redigering Josef Bosir.